Podplay.
Jag kom in hem och så sa jag till min mamma: mamma, han kommer att döda mig någon gång. Du kommer att få se. Och så togs jag inte på allvar.
Veckans gäst är Selma. Välkommen hit till podden. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Ja, jag heter Selma. Jag är 35 år. Jag kom till Sverige som vuxen.
Och du skrev till mig för att du ville berätta din historia. Och vad är det vi kommer få höra om?
Det kommer att handla om arrangerat äktenskap. Våld, alla slags våld i nära relation. Och känslan, jag kommer berätta känslan av att ha stalker.
Hur ser ditt liv ut precis innan du träffade den här mannen?
Jag var en fritänkande tjej som många såg upp till. Jag var målinriktad och visste vad jag ville med mitt liv. Så jag såg mig själv som en stark och jag modig tjej på ett sätt, och jag studerade då.
Du träffar den här mannen. Kan du berätta om hur kommer du i kontakt med den här mannen?
Ja, han kom på besök till hemlandet. Han skulle tillbaka till Sverige cirka om en månad, och då... Syftet med hans besök i hemlandet var att han skulle gifta sig med någon, och våra föräldrar var ju vänner. Så våra mammor hade kommit överens om att vi skulle ses, och då hade de, det var en utsatt tid, då skulle vi ses, och då träffades vi, och jag hade precis opererat min fot. Jag gick ut med kryckstöd. Jag tänkte bara, jag ska ta ut en sväng här utanför balkongen och så kommer jag in snabbt. Så träffades vi då.
För första gången. Ja. Vad var ditt intryck av honom?
Svårläst. Tystlåten. Och reaktionslöshet. Samtalet var ju inte... många ord, utan han satt i sin telefon. Och då fick jag veta, då han satt och smsade med sin mamma. Och då skrev han: jag har bestämt mig.
Han skrev det så fort?
Ja.
Han kom till ditt land från Sverige för att träffa dig. Visste du om det här, att det kommer en man som du ska träffa?
Nej, jag visste inte. Det var ungefär 2 dagar innan. Fick jag veta att jag skulle träffa en person som kommer på besök till hemlandet. För han vill gifta sig med någon och så vidare. Så nej, jag visste ingenting om honom. Våra föräldrar, exakt sagt, våra mammor kommer överens om att vi ska gifta oss. Och då är det lätt att säga, exempelvis, man skulle inte kanske inte gått med i giftermålet. Men det är tysta kulturen som mentaliteten är, som styr över hur vi ska göra och handla. Då ses vi varje dag nästan för pappersjobb och fram och tillbaka. Registrera äktenskapet eller samla några papper för bröllop och sånt. Då ses vi då, även då är han ganska fåordig. Och... ja, men när vi ses under de mötena, så han kommer med en taxi och sitter framför och så räcker sin hand mot min sida, då vet jag att han vill ha min telefon. Jag kunde få telefonen tillbaka när vi skulle säga hej då. Så då var ju redan där liksom signalerna kom. Jag kom in hem och så sa jag till min mamma: mamma, han kommer att döda mig någon gång. Du kommer att få se. Och så togs jag inte på allvar.
Ville dina föräldrar att du skulle gifta dig med den här mannen?
Egentligen ja, eftersom det matchade deras förväntningar på olika sätt. Då är det, det finns vissa parametrar som föräldrarna ställer krav på vem ska deras barn gifta sig med.
Och du togs inte på allvar. Hur fortsätter den här processen till själva giftermålet?
Då slutade han träffa med andra tjejer för att liksom han hade ju redan valt blivande fru. Och då är det tiden också bestämt för bröllopet och restaurangen redan bokad, lokalen för bröllopsfirandet. Så det är ju bara jag får veta liksom det här datumet, ska du gifta dig på den här platsen?
Var det här väldigt snabbt inpå?
Ja, 2 veckor är liksom ingen tid för att fatta sån stort beslut. På bröllopet var jag ju, satt jag på en symbolisk plats och jag såg ju mina nära och käras glädje. Då tänkte jag att det här måste vara lycka. Då var jag bara där, vem som helst kunde sitta där. Så jag såg inte ens liksom inga öppna känslor från min dåvarande makes sida. Så det var inte så egentligen. Vad det skulle hända, så det händer nu. Okej, jag sitter där och spelar min roll som jag skulle göra. Innan han reste tillbaka till Sverige var han ofta ute. Så det var ganska få timmar per dag vi kunde vara tillsammans eller ja, sitta och prata. Vi gjorde ju ganska sällan. Sen han reste till Sverige för att fortsätta jobba och han ringde ju mig flera timmar. Vi kunde ha samtal per dag medan jag var i hemlandet. Så där även man kunde se kontrollbehov och han ville veta allt jag gör och... Även hans mamma tyckte att det var för mycket. Han kunde lägga ner många tusen lappar per månad för att ringa samtal till mig och kontrollera.
Du sa att han var ute mycket. Vad gjorde han när han var ute?
Men det är många vänner eller kompisar som han brukade säga och träffa. Men för mig är det svårt att veta vad han gjorde för... Han svarade inte på mina frågor eller ja, men det är egentligen inte okej inom min kultur och så ställa frågor och ja, på något sätt försöka veta vad gör mannen ute. För jag bodde med hans mamma under tiden så han kunde liksom lämna mig och gå ut själv utan att kontrollera och även hans syster bodde i samma bostad. Så det var inte så mycket kontroll på det sättet då.
Hur länge ungefär bor ni i det här landet innan ni kommer till Sverige?
3 veckor tillsammans.
Ja, det är så pass lite ändå. Mm. Kan du berätta om den dagen som du åker till Sverige?
Jag kunde ju svenska innan flyttade till Sverige. För jag hade lite tid på mig att läsa svenska böcker och sånt. Och jag reste till Sverige tillsammans med honom. Och det var ju fint land. Och det var jättekallt trots det var vår. Och då frågade jag honom, och är det alltid så här kallt här? Och då svarade han, ja, det är så är vädret, liksom, det är jättekallt.
Och när du säger hej då till familjen, hur känns det?
Det känns på ett sätt bra. med att man kanske lämnar bakom sig den här kulturen och levnadssättet under ständig kontroll av samhället, presset och trycket. Och andra sidan är ju, man vet inte, det är osäkerheten. Man vet inte vart och med vem och hur kommer det bli. Så det var lite blandade känslor.
Hur är relationen mellan dig och honom på den här resan? Vad säger han? Minns du någonting?
Nej, men han är jätteduktig på att inte lova saker. Många brukar säga att första perioden i början är det mycket romantiskt i våldsamma relationer. Men så var det inte fallet. Det var redan då liksom rätta mig hela tiden. Men, kan du göra så här istället? Kunde han peka på vissa saker? Eller kan du stå så här? Varför står du på det sättet? Var det så att sen fick jag veta att han försökte liksom på något sätt att jag skulle känna mig mindre. Genom att han hittade felet alltid på mig. Och då började ju redan på flygplatsen. Så det jag minns starkt.
Vart hamnade ni någonstans när ni kom till Sverige?
Han hyrde lägenhet. Och vi bodde där. Och först jag förstod inte, trots han tjänade bra så hade vi inneboende hemma. Och det var lite märkligt i mina ögon. Och han fortsätter jobba. Och jag, trots jag kunde svenska så jag behövde liksom för formaliteten skulle gå SFI. Och då började jag studera svenska och han kunde helt plötsligt vara ledig från jobbet och vänta utanför skolan, eller senare blev det att han kom till klassrummet och bara för att se vem jag sitter med, hur är jag klädd för dagen, och han kunde vänta tills jag hade rast. Och sitta med mig. Min lärare tyckte då att han ville vara där för min skull. Men senare fick jag ju liksom veta att hans syfte var att isolera mig från andra vid rasterna. Och samma lärare skickade polis hem till oss senare skede för att hon fick veta att jag satt inlåst.
Oj.
Jag fick inte gå till skolan. Han behandlade mig som jag vore hans grej. Det är inte så att han visade känslor eller sa han älskar mig eller på något sätt så, utan han behandlade mig som en grej. Jag tror inte fortfarande att han älskade mig, utan det var att hans kontrollbehov. Och det här är min grej. Du får inte prata med någon. Ingen får titta på dig. Så var det. Kontroll från det fysiska till det ekonomiska. Det var alla typer av kontroll.
Och det här började ganska snabbt om jag förstår.
Ja, som jag nämnde. Många säger att det är alltid i början romantiska. Att man är extra snäll. Så var det inte i vårt fall. Då han ville inte se framför sig en stark kvinna, vilket jag misstänkte senare. Då trappades upp väldigt snabbt det här kontroll och våld och alla möjliga kontrolltyper.
Har du någon i Sverige som du känner, eller är du här verkligen helt ensam, bara med honom?
Jag är helt ensam, utelämnad av min familj. Med en okänd människa. Det tog ju ett tag innan vi skulle få barn. det första barnet. Då under tiden var hans mamma hotade med att om du inte blir gravid snabbare så kommer jag göra så att ni kommer att separera, så han behöver liksom gifta sig med någon annan. Och jag sa med lugn röst och okej. Och då tog ju hon illa vid sig för att jag svarade så lugnt. Och ja, men sen, ja, vi fick barn, första barnet. Men innan dess, jag hittade ju jobb. Och jag fick schemat mejlat till mig. Och då var han ju handlingslös. Liksom, han var lite likgiltig. Och jag kände, men där går ju bra. Liksom, jag får åtminstone jobba. Men när det kommer dagen till att jag ska börja jobbet och ta på kläder och så ta mig till utgången, då står han där och säger inget ord och förklarar inte sina handlingar och svarar inte på mina frågor. Han står där med sin telefon och säger jag ska ingenstans. Så där gick inte bra med jobbet, så jag blev tvungen att mejla och förklara med sjukdom och så förklara att jag inte kunde ta jobbet.
För att han ville inte att du skulle gå och jobba?
Nej, precis. Han var emot att jag skulle vara självständig. Han var rädd för att om jag blir självständig kanske jag får mycket information och kunskap om hur livet fungerar i Sverige. Så han gjorde så mycket för att isolera mig. I slutändan tackade jag nej till många jobb. Men jag försökte ju hela tiden söka nytt jobb trots det. När jag inte gjorde som han ville, så han kunde straffa mig genom att kalla mig fulla ord och säga att jag är liksom, mina väninnor, alla är snygga och sexiga och det är enda jag som är den fullaste tjejen i världen. Och han tog tid sig för att detaljerat beskriva mina kroppsdelar, hur konstig kroppsform jag har och sånt. Han kunde väcka mig 12 på natten när jag hade somnat bredvid vårt barn och säga att jag måste gå och städa toaletten fast jag hade gjort det redan. Då jag frågade undrandes om varför och jag hade gjort redan, så jag fick ju inget svar. Då visste man ju då att jag hade gjort någonting dumt kanske som han inte tyckte om.
Så du gick upp och städade toaletten mitt i natten?
Ja, det gjorde jag. Annars jag fick inte vara i fred. Det hade inte gått många månader efter jag kom till Sverige, så blev jag slagen första gången. Då först han tog tid och stängde persiennerna och jag stängde dörren. Och då han slog mig med öppen hand på huvudet. Senare förklarade han det med att det skulle inte lämna spår om man slår med öppen hand och mot huvud. Och det visste jag inte. Men då fick jag hjärnskakning ordentligt, så jag behövde sitta inlåst i toaletten hela natten för att jag blev helt enkelt äcklad av att vara nära honom och ville inte ens prata. Och såklart han tog ju min telefon då för att jag skulle inte kunna ringa eller meddela någon.
Hur var det sen när du kom ut därifrån? När kom du ut därifrån?
Det var När jag var säker att han hade somnat så kom jag ut och fortsatte leva som det var inget som hänt. Och ja, men han gick till jobbet och jag blev ju glad. Då kunde jag sitta framför skärmen på datorn till exempel. Kände lite frihet då. Så jag pluggade hemma, SFI, svenska. Och så när han en dag gick till jobbet utan att meddela, så jag sprang till skolan och skrev provet. Och sen kom jag tillbaka hem, men ändå, jag är glad för jag blev godkänt då. En dag kom han ju från jobbet och jag hade bakat och lagat mat och förberett bordet och dukat fram. Sen så han satt där mitt emot mig på sin telefon utan att säga hej eller svara på mina frågor, så helt ignorerandes. Och satt han och efter ett tag så han bestämde sig prova maten och det råkade vara sval. Då ringde han min mamma och berättade att jag serverar kall mat till honom. Och frågade om vi brukade äta kall mat hemma. Och att jag var dålig uppfostrad. Och då fick ju mina föräldrar smällen från ingenstans. Hur mycket än jag försökte att dölja problematiken som vi hade hemma.
Kan du berätta då, hur mer kunde våldet, det här med slagen, var det väldigt ofta, om du berättar mer exempel på våld?
Ja, han straffade mig och isolerade mig helt. När han var arg så han tog min telefon till sitt jobb. Och då var det, jag kunde chatta med olika appar på datorn och så säga, men var är min telefon? Här på jobbet i mitt skåp till exempel. Och så han kunde ju ha min telefon för att straffa mig några dagar i sitt arbetsskåp. Och då, han kunde sen, han började ju slå, isolera mig, straffa mig på olika sätt, förolämpa mig och säga att ingen vill ha mig och jag är inget värd och jag borde lyssna och ta exempel från andra familjer och säga, kolla den här människan, kvinnan sitter och lyssnar på sin man. Och då var det, jag började ju jobba ett tag och då skaffade jag vänner också, var familjevänner till honom. Och då pratade han illa om mig till våra gemensamma bekanta för att alla liksom skulle sluta prata med mig trots vi var fortfarande tillsammans och en familj. Så han isolerade mig för att alla skulle tycka synd om honom. Och så han berättade för alla att jag är en dålig människa och han sitter och med talomod och tåler mig på något sätt. Och ja, det är jag som var det svarta fåret i familjen enligt honom. Han försökte ta lån i mitt namn flera gånger. Vi var tillsammans även då och gick runt på banker och så frågade liksom om man kunde ta lån på mitt namn. Och han hade mina ID-handlingar i fickan och även efter skilsmässan så var det ju mina ID-handlingar kvar hos honom. Så jag började få fakturor från olika telefonbolag och någon hade skrivit tagit abonnemang, flera abonnemang i mitt namn och jag förstod ju inte syftet med att gifta sig. Varför gifte den här personen med någon? Är det så ser han livet? Vad är meningen för honom och giftermål? Vad är det för något? Vad är familj? Hur han definierar de sakerna? I min värld går inte ihop hans handlingar. Varför gifter man om man vill behandla så en människa när man är en familj och har gemensamma barn.
Hur var det med barnen här då samtidigt? Var det våld mot barnen också? Hur gick det att ha barn tillsammans då?
Jag försökte att inte få arg honom på något sätt. Och jag lyssnade och gjorde som han ville. Och när jag bad om att samarbeta gällande barnen och men till exempel jag skulle lämna på förskolan och du skulle hämta, så han försökte mig slå med en stor termos då jag sprang och låste mig in i toaletten. Men barnen också har ju vittnat våld och jag insåg att det skulle inte fungera, det skulle gå över till barnen. Så jag bestämde mig under lång period att men det här går inte, vi måste liksom separera så. Det går inte, livet går inte ihop med den här människan. Men samtidigt hade jag också tankar, hur ska det gå med vårdnaden? Hur ska det gå med umgänget? Nu är jag här när han träffar barnen. Sen kommer jag inte vara med. Han kan träffa barnen ensam. Vad händer då? Sen det är när jag insåg att våldet skulle inte minska och det skulle bara öka och bara ta olika former. Så jag bestämde mig att fly 5 på morgonen när han var på jobbet. Och så tog jag barnen och flydde med en taxibil därifrån. Så jag togs emot väl av kvinnojouren ännu en gång.
Hade du fått hjälp av dem tidigare? Hade du flytt från honom tidigare?
Ja, tidigare hade jag flytt från honom. Det var i samband med att min lärare skickade polisen hem till oss. Då satt jag hemma och han var såklart hemma och inte hade gått till jobbet för att jag skulle inte kunna fly hemifrån. Och då knackade på dörren och polisen kom och de sa att vi vill bara kontrollera och allting stämmer och bra. Så vad ska man säga då när han sitter bredvid, så sa jag, ja men det är bra. Allting är bra trots misshandeln som hade pågått under veckor. Så sen polisen gick därifrån med ändå misstankar. Så jag kunde inte berätta som det är, för jag visste inte rättigheterna vad jag skulle kunna få för hjälp om jag berättade sanningen. Då hade vi inte barn då. Och de gick därifrån sen efter att ha pratat med oss. Och efter polisen har gått så en vecka till eskalerade det våldet och det blev inte bättre alls. Så jag blev tvungen att fly. Då flydde jag och då kvinnojouren hjälpte mig. Och jag var där ungefär ett par månader sedan, så han lyckades hitta mig på en tågstation.
För att han hade dig i telefonen?
Ja, jag kan inte säga med säkerhet, men det misstänker jag. Det hjälpte honom mycket.
Så den första gången hade du inga barn?
Ja.
Men nu kom vi till, okej, och då hittade han dig och då gick du tillbaka.
Ja, jag går tillbaka då för jag ser, ja men då tror jag men det här hjälpen räcker till exempel inte och jag vet inte vart ska jag ta mig i vägen när han har hittat mig. Så jag går tillbaka till honom då.
Och precis, och så berättade du om att du kommer dit igen och då har du barn och då får du ett boende. Stämmer det? Andra gången?
Ja, och då kommer det också beslutet om skilsmässa. Sen så kommer det också domen om att jag har för ensam vårdnad. Och det kom ju direkt efter i samband med att han krävde 50 000 kronor utav mig för att jag skulle kunna omplacera barnens förskola. Och ja, då får jag han... blir ju jätteaggressiv, då börjar han terrorisera min familj och ringa varje dag. Och det, jag fick ju inte chansen att berätta till min familj. Och det var ju han som pratade om, även för mig, och berättade, fick chansen att berätta om sin sida. Och då behövde jag hela tiden förklara mig till min familj varför jag fattade ett sånt beslut. Och det är ju han som blev trott såklart och inte jag.
Dina föräldrar verkade verkligen vilja att du var gift med den här mannen.
Ja, för det att skild kvinna är ingen bra inom min kultur och i samhället. Det accepteras inte. Man ska inte skiljas egentligen. Så det är ju dåligt för mig och ingen skulle få veta i hemlandet heller. Hon håller det fortfarande hemligt. Att jag är skild från min ex-make, så jag får inte alls berätta för någon. Och jag får inte följa mina grannar eller de får inte följa mig på sociala medier heller. Och få veta om mig. Så hon skäms egentligen för mig idag.
Vad hände med... För du är skild här vidare.
Ja.
Har du ensam vårdnad om barnen eller vad hände med barnen?
Jag fick ensam vårdnad direkt om barnen efter skilsmässan. Och de bor hos mig 100% av tiden.
Och den här tiden som skilda... Hur agerar din man på det här? Går han med på skilsmässan eller hur blir det här?
Nej, han säger min fru. Vem han än pratar med så han säger min fru. Även till familjerätten i olika samtal exempelvis. Då ser de ju också tydligt att det är något fel med hans värderingar. Och de ser tydligt med att han inte accepterar att jag ville skiljas och han inte respekterar mitt beslut. Så han ser ju fortfarande mig som hans sak eller grej, trots vi är skilda ganska länge nu.
Mm. Vad är det som händer här efteråt? Alltså som skild och separerad efter, alltså nu också, för fortsätter han försöka hitta dig eller ta kontakt med dig eller så?
Ja, det gör han alltid. Han letar efter och jag försöker inte begränsa mina barns kontakt med sin far. En gång han dök upp i barnens skola och frågade personalen om barnen gick där och då svarade de nej. Och det visar ju mycket på att han har uppsökande beteende fortsatt. Så han försöker skapa andra konton, olika konton på Facebook till exempel. Och försöka vara vän och skicka vän för förfrågningar. Och jag har tagit ner varje gång mina sociala sidor och blev tvungen liksom. Ta paus eller stänga ner eller byta konto, byta namn ständigt. Så han har fortsatt sökande beteende.
Hur skulle du säga att fick du hjälp av en psykolog eller någonting? Alltså hur kändes det att vara skild från honom?
Jag kände mig fri, men samtidigt tänker jag han kunde ju påverka mig livet ut. Med att fortfarande jag kan inte känna friheten i det fria landet. Jag fortfarande lever i min bubbla och jag ser tecken som finns inte där exempelvis. Jag kan inte vara eller dejta annan man för jag är orolig. Liksom. Det kommer inte fungera. Först måste jag bearbeta det jag har varit med om.
Men det var så som du berättade för mig i mejlet tror jag. Men du träffade ju någon annan man här ett tag efter att ni hade skilt er. Vad var det som hände då?
Jag träffade en man via jobbet och jag försökte ju hemlighålla det på många sätt. Men jag var rädd för min pojkväns skull då. Inte för min egen skull. För jag visste vad skulle hända om han fick veta att jag skaffat pojkvän. Men han fick ändå veta lite senare. Och även han blev trakasserad. Han har fått besök på jobbet. Han blev hotad till livet.
Men jag tänkte så. När allt det här hände, kunde du polisanmäla? Kunde du berätta för kvinnojouren? Alltså, fick du hjälp från någon med allt det här, som det här eftervåldet som var efteråt?
Innan jag skaffade pojkvän så anmälde jag ju honom flertalet gånger. Men jag togs inte på allvar av polisen. Det lades hela tiden ner på grund av det var brist på bevis. När, så fort vi blev två som anmälde honom, det togs upp på rättegången. Och då blev vi tagna på allvar. Eftersom han kommer till min dåvarande pojkväns jobb och säger att han ska mörda deras kollega om han inte slutar dejta med hans fru, så var det ju tydligt med att det skulle bli polisanmälan.
Vad hände med den polisanmälan?
Han blev fälld. Utöver det så var det ju många händelser och hotelser som var med på bilden. Han blev dömd även för dem och hemfridsbrott bland annat.
Fick han fängelse?
Straffskalan inkluderade ju fängelse, men eftersom han var inte dömd innan så fick han endast böter, men det var väldigt stora böter.
Hur påverkade den här domen dig och ditt liv och även relationen med den här killen som du hade efteråt och dina barn också? Alltså, blev det någon skillnad i allting när han fick domen och hur kändes det?
Det kändes så att jag fick ju bekräftelse på något sätt att jag har gått runt och förminskat det som händer. När varje gång polisanmälningen lades ner, så jag tyckte ju att det var ingenting att anmäla, det var inte värt. Och det är jag som överdriver det. Men jag fick, när domen kom, så jag fick bekräftelse på att jag inte förminskade, utan det var värt att anmäla honom och det får konsekvenser. Han får inte bete sig hur som helst.
Men du fick också skyddad identitet, har du berättat för mig.
Ja.
När fick du det?
Det var direkt efter jag flyttade från honom senast. Så där fick jag skyddade personuppgifter på grund av hans våldsamma beteende och uppsökande beteende.
Hur skulle du säga att livet ser ut nu för dig och den här tiden nu efter, ja, är du fortfarande förföljd av honom?
Han skaffade en ny familj och han lämnade sin fru med barnet i hemlandet. Vad jag fick veta är barnet och familjen ska bo i, hos hans mamma, som kanske förminskar behovet av att han ska utöva kontroll på dem. Men vilket jag har förstått är han gjorde det för att få fria händer. Så fort han kom tillbaka till Sverige, han började höra av sig igen. När jag inte svarade så det väcker ju ilska hos honom då han börjar skriva olika förlämpande och nedvärderande ord på olika sätt. Då jag blev tvungen att blockera honom trots tingsrätten har beslutat om att kontakten ska handla endast om barnen.
Så det här pågår fortfarande?
Ja, det gör det.
Om du kan berätta lite mer om den du är idag och hur du lever idag och hur får du hjälp idag?
Jag har utbildning idag och jag har drivit eget ett tag för att vara tillgänglig för barnen och kunna vara flexibel. Nu har jag lagt ner bakom allt för att studera vidare och eventuellt forska i framtiden.
Och du har dina barn hos dig?
Ja.
Alltså om du skulle beskriva dig själv som person, för du skrev någonting som du jättegärna får berätta om. Det här med att jag vet inte vem jag är utan våldet.
När jag separerade från honom så jag kändes som att jag förlorade en del av min identitet. För jag hade börjat identifiera mig med tillsammans med hans våld som han utövade mot mig. Och utan det våld, fortfarande vet jag inte vem jag är. Och jag har inte hunnit att bearbeta det som jag har varit med om. Eftersom han fortfarande gör känna av sig då och då.
Men det här när han hör av sig, är det här någonting som du anmäler eller berättar för någon? Hur hanterar du det här som fortsätter?
Jag blockerar för stunden för och avblockerar kanske när han har barnen hos sig. Så hanterar jag.
För ni hade då, du har haft ensamvårdnad, men du har inte ensamvårdnad längre.
Jag har ensamvårdnad, men umgänget är en annan fråga.
Men hur känner du dig idag och känner du dig rädd för honom eller för vad han kan göra?
Jag känner fortfarande rädsla för mitt liv. Och jag vet inte när han kommer stå framför mig. Jag alltid kollar genom axlarna när jag går. Han har hotat mig att spola syra på ansiktet och så ingen vill ha mig. Ja, men man vet ju inte när han kommer få idén att göra det eller har han släppt det. Jag vet ingenting om det, så jag är rädd även för det.
Pratar du med någon idag?
Nej. Jag känns som att jag har gömt alla känslor och mina upplevelser i en garderob som jag aldrig öppnar.
Mm. Hur känns det att berätta om det här idag?
Det känns ju neutralt, men det kommer kännas efteråt.
Och när andra lyssnar på ditt program och så, vad är det du hoppas att... Du gör ju det här för dig själv, har du berättat. Men till sådana som kanske har befunnit sig i en sån här situation eller gör det, vad skulle du vilja säga till dem som lyssnar och kanske känner igen sig i din berättelse på olika sätt?
Ja, har man rätt värderingar i livet så kommer man hitta rättvisa en dag. Men ser du tecken på destruktivitet, ta dig därifrån så fort det går. En vuxen människa går aldrig ändra. Det går inte förändra. Så vänta inte tills du blir skadad. Ett års skada behöver 10 år minst för bearbetning och läkning. Så vänta inte tills du blir skadad. Agera.
Och avsnittet som du lyssnat på är anonymt. Gästen heter något annat i verkligheten och även namn och platser är utbytta. Likaså rösten är förvriden. Följ också gärna Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden, mejla emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka ett DM på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av Bauermedia.